Myndigheten för delaktighet, MFD, har på regeringens uppdrag gjort en undersökning av hur barn och unga med funktionsnedsättning påverkats av pandemin och vilka konsekvenser det har fått för dem. Och det här har då blivit en rapport som nyligen har kommit ut, och vi har med oss Maria Melin, processamordnare på MFD. Välkommen till Läns och Riksnytt.
Tack så mycket.
Vad är det viktigaste som ni har kommit fram till?
Ja, vi har gjort en väldigt bred undersökning där vi har tittat på nästan alla samhällsområden som rör barn och unga generellt, men också som rör barn och unga med funktionsnedsättning specifikt. För vi vet ju att dels så drabbas ju de här barnen och ungdomarna på samma sätt som, så att säga, alla andra barn. Man drabbas av påverkan i skolan, på fritiden och så. Men sen vet ju vi att det finns arenor där de här barnen och ungdomarna finns, där som är specifika för dem. Vi tittar till exempel om habilitering, särskolan och så. Det största resultatet som vi egentligen har fått fram, det är att det finns en väldigt utbredd oro hos de här barnen och ungdomarna. Man är orolig för pandemin i sig. Man är orolig för det nya viruset. Och den här oron leder till tankar kring ångest, instängdhet, ensamhet, ledsenhet. Och det är ganska slående när man tittar på det här resultatet.
Varför känner de en större oro, ser ni, än andra barn och unga?
Vi har ju genomfört ett stort antal enkäter där vi både har vänt oss till unga själva, 16 år och uppåt, men vi har också vänt oss till föräldrar till barn med funktionsnedsättning i åldern 0-18 år. Och det vi ser, det är att den här ganska generella informationen som har funnits både till barn och unga, men också om barn och unga, om att tidigt i pandemin så såg vetenskapen att barn och unga drabbas inte av det här nya viruset i så särskilt stor utsträckning, och de blir inte särskilt sjuka. Och det har ju varit den generella informationen. Det vi ser i våra enkätsvar, det är att många upplever att den här informationen är för generell. Man kan inte se sin egen funktionsnedsättning i informationen, vilket leder till tankar av att det kanske ändå är så att just min funktionsnedsättning gör att jag kan vara i riskgrupp. Men det är ingen som säger någonting, så jag vet inte. Jag får inte information om det är så att just den här funktionsnedsättningen som jag har faktiskt innebär olika risker i relation till det nya viruset. Och det kan ju både handla om information som faktiskt inte finns. Vi vet inte eftersom viruset är nytt. Men det kan också vara att man upplever att den här informationen liksom inte riktigt synliggör en själv. Vilket leder till att man är väldigt orolig. Vi ser att nästan hälften av alla unga i åldern 16-24 som vi har pratat med via enkäter är oroliga för att bli allvarligt sjuka.
Är det så då att det inte har funnits och inte finns riktad information till barn och unga med funktionsnedsättning? Och är det något ni har påtalat, och varför ser det ut så här?
Mycket handlar ju om att kunskapen kring viruset generellt i början av pandemin var väldigt låg, och att den hela tiden har utvecklats och att det kommer nya studier och ny kunskap hela tiden. Så det ena är ju den kunskap om viruset och korrelationen med funktionsnedsättningar som faktiskt finns. Men det andra är ju också hur man pratar och kommunicerar med barn och unga. Och där har ju flera myndigheter påtalat i början av pandemin att det måste finnas bättre kommunikation med barn. Det måste finnas information riktad direkt till barn och unga. Och det har absolut blivit bättre. Och vi har både tittat på kommunikationen till barn, men vi har också tittat på hur tillgänglig kommunikationen har varit med alla personer i samhället. Att den har funnits i alla tillgängliga format. Och där blev ju myndigheterna snabbt mycket bättre på att gå ut med samhällsinformation som alla kan ta del av oavsett funktionsförmåga. Men just när det gäller barn och unga så har man nog, jag skulle säga att man har nog faktiskt inte, man har nog mycket sett barn och unga som en homogen grupp och inte tänkt att det har funnits behov av differentierad information till dem. Och det kommer vi, det påpekar vi i rapporten, och det är en fråga som vi kommer att fortsätta diskutera med ansvariga myndigheter.
Finns informationen till exempel då riktat till barn och unga med synnedsättning? För där finns ju frågor kring ledsagning, eftersom de många gånger kommer väldigt nära andra människor av naturliga skäl.
Vi ser att till exempel ledsagning är en sån insats som man faktiskt själv väljer att avstå. Därför att man är orolig för smitta och smittspridning. Och det där är ju ett jätteproblem. Därför att det blir ju också sen ett mörkertal. När vi följer upp pandemins effekter och konsekvenser, så kommer vi ju inte att riktigt se de där insatser som man själv ställde in. Antingen för sina barn eller för sig själv. Av egen oro, så att säga. Och där är ju till exempel insatser som måste utföras i väldigt nära, precis som du säger, ledsagning, taktil tolkning, det finns flera. Det skapar problem.
Och varför har då barn och unga och deras föräldrar själva ställt in de här aktiviteterna?
Det är för att man är rädd för att bli sjuk, allvarligt sjuk i det här nya viruset. Vi ser att det finns många föräldrar som har ställt in många olika typer av individuella insatser som man har ett stort behov av i vardagen för att få till ett fungerande familjeliv. Det handlar både om ledsagning, men det handlar även om andra insatser som korttidsboenden, avlösarservice, den typen av insatser. Och det här, vi ser ju att det här leder till att många familjer blir väldigt ensamma och socialt isolerade. Det finns familjer som går in i någon slags mer eller mindre egenvald social isolering, och att det här påverkar barn. Och det påverkar deras utveckling och det påverkar deras mående.
Är det en befogad oro, eller är det föräldrar som inte har fått tillräcklig information?
Det är en jättesvår fråga att svara på. Kanske vet vi inte än om det är en befogad oro eller inte. Men definitivt är det ju någonting i kommunikationen och informationen med myndigheter, med andra samhällsaktörer, som inte har varit tillräcklig. Eftersom man känner att man som egen person måste vidta de här ganska drastiska åtgärderna.
Under corona så har högstadiet och gymnasiet haft distansundervisning, och det har påverkat alla elever mer eller mindre. Men det som har haft stor inverkan på unga med funktionsnedsättning är att lärarna också haft stor frånvaro på grund av pandemin, och rutiner och strukturer för undervisning har förändrats. I undersökningen har några personer med synnedsättning svarat hur skolan har fungerat för dem, men ingen av dem har blindhet.
Dels så upplever väl de här unga att det överlag har fungerat ganska bra att studera på distans. Sen är ju det här med att studera framför en skärm, i de här intervjuerna så framkommer att det kan vara tufft när man har någon form av synnedsättning. Dels så upplever de här eleverna att det är jobbigt att sitta långa stunder framför en skärm. Ögonen blir ansträngda. I verkligheten är ju allting större. Alltså klassrummet, att kunna läsa på läppar eller lärarens mimik generellt. Allt det här är ju viktigt för att ta in ett budskap. Och allt det där blir ju ganska smått på en skärm. De här eleverna lyfter också fram att det går inte alltid att förstora upp hur mycket som helst i förstoringsprogrammen, utan att tappa delar så att det blir sämre. De här eleverna har gjort det att de många gånger löser det här genom att skriva ut och läsa på papper, för då kan man skriva ut så stort som man behöver. Men det är ingen av de här eleverna som har fått med sig en skolskrivare, utan man har fått använda hemmets skrivare, vilket kan vara svårt och begränsat både i ekonomi och i det är väl det viktigaste som har framkommit, att som önskemålet om skolskrivare för att bättre kunna tillgodogöra sig undervisningen.
En sak som kan drabba många barn och unga på grund av pandemin är kunskapstappet. Man kan ha kommit efter, och det kan vara svårare också för lärarna att sätta betyg på grund av bristande underlag. Redan idag är det fler unga med funktionsnedsättning som hoppar av gymnasiet, och det är även fler som varken studerar eller arbetar. Men pandemin kommer också göra det svårare för alla unga att ta sig ut på en arbetsmarknad i lågkonjunktur, precis som det var under 90-talskrisen. Man såg att det fanns avgörande faktorer som påverkade de ungas framtid. Maria Melin.
Den första tiden för en person på arbetsmarknaden är helt avgörande för hur det kommer att se ut för en ganska lång tid framöver. Man har sett i långtidsstudier att unga som kommer ut i en lågkonjunktur på en svår arbetsmarknad, eller vad man ska säga, att det här det får konsekvenser för deras arbetsmarknadsutveckling i upp till 10 år, vilket är ganska mycket längre, tror jag, än vad man trodde när man gjorde de här långtidsstudierna, att det påverkade under så väldigt lång tid. Det får ju stora konsekvenser för samhället om det är grupper av unga som över lång tid får svårt att ta sig in på arbetsmarknaden eller att gå vidare till högre studier. Och det gäller ju inte bara unga med funktionsnedsättning, det kan ju också gälla fler grupper av unga. Det är ju en av våra stora utmaningar nu, hur vi ska se till att de unga, oavsett vad man har för förutsättningar och behov, som har drabbats värst nu under pandemin, vare sig det gäller ett utbildningstapp eller ohälsa eller ett försvårat steg in på arbetsmarknaden, att vi följer upp de här unga, enskilda individer, att vi inte ser dem som en grupp där alla behöver samma insatser, utan att vi klarar av att se till varje enskild ung person. Vad behöver den här personen för att klara kunskapsmålen, för att kunna gå vidare till högre studier, för att kunna ta sig ut på arbetsmarknaden, för att må bra, för att ha framtidstillförsikt?
I rapporten från MFD framgår att skolan har en viktig roll för det psykiska välmåendet, och där bör det satsas på elevhälsan som kan fånga upp barn och unga som mår dåligt. Men även tiden utanför skolan är viktig för välmåendet.
Men därutöver så vet vi ju att den tiden man inte är i skolan också spelar roll. Familjen spelar roll, och framförallt så spelar fritiden roll. Att möjligheten att ha en aktiv fritid är jätteviktig för barn och ungas välmående. Jag vet att Folkhälsomyndigheten ganska nyligen i en rapport visade på att barn som är mer fysiskt aktiva rapporterar en högre livstillfredsställelse och mindre det som vi kallar för psykosomatiska besvär, alltså nedstämdhet, irritation, sömnproblem, ont i magen, jämfört med barn som är mindre fysiskt aktiva. Och här vet ju vi i återkommande studier att barn och unga med funktionsnedsättning har en mindre aktiv fritid än andra barn. Och det här är en fråga som vi alla måste arbeta med. Jag vet att Parasportförbundet har sett i statistik att deltagartillfällena för barn som utövar parasport har minskat många gånger mer än genomsnittet för alla idrotter för barn.
När unga som ska komma ut i arbetslivet kanske har missat kunskaper på grund av pandemin, kommer samhället ha en utbildningsskuld, säger Maria Melin.
Det är ju ingen som riktigt vet än hur den här utbildningsskulden, hur det här utbildningskunskapstappet ser ut. Och här blir ju uppföljningen nu så viktig. För de barn som fortfarande befinner sig i utbildning, så har man ju en reell möjlighet med rätt stöd och rätt insatser att ta igen kunskapstappet. Men för de elever som kanske precis har lämnat gymnasieskolan, eller förhoppningsvis inte, men som kanske har hoppat av i förtid därför att man av olika skäl, där krävs det ju andra åtgärder. Och här vet vi att det finns en stor kunskapslucka kring vad som faktiskt vilka insatser som faktiskt fungerar för de här unga personerna. Vi vet att folkhögskolan har varit ett viktigt alternativ för många unga med funktionsnedsättning, att kunna ta igen till exempel en utebliven gymnasieexamen. Men kring arbetet med att motivera och få tillbaka de här unga, antingen i studier eller i arbete, där krävs det nya initiativ, det krävs åtgärder, och framförallt krävs det kunskap om vad som faktiskt fungerar.
Något som Maria Melin återkommer till flera gånger är just bristen på kunskap, uppföljning och statistik om unga med funktionsnedsättning.
Nej, men just på skolområdet så ser ju vi hur avsaknaden av statistik leder till att vi helt enkelt inte vet hur våra olika insatser i skolan, vad de får för utfall. Men det handlar också om att vi faktiskt inte vet hur eleverna får sina rättigheter tillgodosedda i skolan. Vi behöver framförallt få kunskap om, det är ju hur måluppfyllelsen ser ut för elever, men även vuxenstuderande med funktionsnedsättning. Därför att det blir ju då ett underlag i att kunna följa upp och utvärdera det här stödet som man har fått, förhoppningsvis har fått.
För att få fram statistik måste det finnas flera urvalsgrupper, som till exempel kön. Genom statistiken kan man se att flickor har högre betyg än pojkar och att det finns fler pojkar än flickor som behöver särskilt stöd. Vet man om det här så kan man också göra någonting åt det. Men då behöver man alltså ta fram uppgifter. Men att ta fram data om personer med funktionsnedsättning kan vara problematiskt. Dels så måste det finnas som urvalsgrupp, vilket det ofta inte gör. Dels är gruppen liten i förhållande till befolkningen som helhet, vilket kan ses som att siffrorna inte blir statistiskt säkerställda. Men myndigheterna i Sverige har också olika inställning till att ta fram statistik på personer med funktionsnedsättning, i det här fallet barn. Maria Melin tänker att det också kan finnas andra orsaker till bristen på den här riktade statistiken.
Sen finns det naturligtvis en diskussion om att det kan vara stigmatiserande att fråga om funktionsnedsättning. Det kan vara utpekande. Det tycker inte vi. Men sen handlar det också om att man glömmer bort. Man glömmer bort att det här är en fråga. Man glömmer bort att det här är en grupp som man behöver titta särskilt på. Och det finns fortfarande en uppfattning om att barn är en homogen grupp som inte har olika förutsättningar och behov, utan det är liksom alla barn. Jag uppfattar att det här är en svår diskussion som vi har fört i många år. Med många olika inblandade. Vi borde kunna komma mycket längre. Vi vill ju veta vad vi får för våra resurser som vi sätter in.
Den här rapporten har gjorts genom enkäter som har skickats ut till olika funktionshinderorganisationer, till exempel US och SRF, som i sin tur har vidarebefordrat den till sina medlemmar. Det har också gjorts ett antal djupintervjuer med personer med olika funktionsnedsättningar. Hela rapporten går att läsa på MFD, Myndigheten för delaktighets hemsida, och heter Barn och unga mitt i en pandemi. Medverkade gjorde Maria Melin, processamordnare.